Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Brottsofferpodden. Mitt namn är Joakim Lindén Kastenbäck.
Och mitt namn är Vanessa Delvalle. Brottsofferpodden är en informativ intervjupodd med brottsoffrets perspektiv i fokus.
Hej, välkomna till Brottsofferpodden.
Tackar.
Jag är jätteglad att ha dig med här idag. Jag tänkte väl också välkomna Vanessa.
Tack så hemskt mycket.
Ja, kul att ha dig med här igen. Mm. Fantastiskt. Ja, men jag släpper ordet vidare till dig, Vanessa.
Mm. Vi tänkte börja med lite presentationer. Så vem vill börja?
Kör du, Simon.
Ja, Simon, som sagt. Ja. Jag vet inte hur personligt ni skulle ha det, men...
Men du, ja. Berätta det du känner dig bekväm med och sen lite kring vad du jobbar med.
Ja, jag tillhör ju då groominggruppen, regional grupp hos polisen då. Vi jobbar för Region Stockholm. Jag själv har inte, skulle väl kalla mig fortfarande relativt ny i gruppen. Jag började i maj 2022. Ganska färsk som polis också faktiskt. Relativt nyexaminerad från 2021. Så att, ja, det är väl inte så mycket mer att säga om det egentligen, tror jag.
Jag måste flika in en fråga.
Ja.
Där. Så här, som du hamnade på grooming-gruppen, var det någonting du sökte?
Ja, det var någonting jag sökte. Det kändes som ett väldigt intressant yrke. Jag har stort intresse för teknik och IT också. Mm. Och i och med att vi jobbar ju med internetrelaterade sexualbrott så var det någonting som... Ja, det var, fanns ett stort intresse hos mig.
Ja, jag förstår.
Så det var ju liksom väldigt nära inpå du när du examinerade dig, eller hur?
Ja, jag gick ju från... I Stockholm så har man vanligtvis att när man väl blir färdig polisexaminerad så går man på något som kallas för en rotation i 6 månader. Jag gjorde min rotation på gränspolisen, Arlanda. Och därefter så när jag var klar med det så hamnade jag egentligen direkt på våran grooming-gruppen. Så att jag har inte varit... jättemycket ute, jag är uniformerat. Jag har ju varit en del, lite över tid och sån här också, men nej, det blev tidigt in på utredning.
Det passar ju perfekt för podden i alla fall.
Ja,
verkligen. Jag heter Aldin och jag är inte utbildad polis, utan jag är civil utredare. Så min roll i gruppen är väl egentligen att jag är barnförhörsledare och även barnpornografigranskare då, eller granskning av barnpornografi. Så ja, vi har lite olika roller. Mm. Så det är det jag gör mestadels, jag håller barnförhör, utreder och granskar övergreppsbilder, alltså övergreppsmaterial då, på barn.
Hur härdad blir man av att sitta där?
Man blir ganska härdad, man blir ganska van. Jag tror att alla som, även de som inte granskar, får ju se liksom och utsätts för den typen av bilder. Så man går in i en arbetsroll och man blir ganska van till slut. Även om det låter konstigt för folk utifrån, men det är, man går in i sin arbetsroll helt enkelt.
Ja, det förstår man, sätter på sig masken och kör.
Ja, men exakt, lite så. Jag har jobbat här sedan 2020, våren. Så jag har jobbat ett tag. Jag var också ute på gränspolisen ute på Arlanda först. Som utredare där också. Sen kom ju corona. Och då stängdes Arlanda ner. Och då fick jag chansen att hjälpa till här då på groominggruppen. Och sen blev jag kvar.
Du bara, yes!
Ja, men lite så. Slippa alla helgjobb och allting. Nej, men det var jätteintressant. Så man kom hit bara... Jävla vad häftigt och viktigt och spännande och alltihop på en gång.
Alltså, jag måste ursäkta att avbryta, men jag För nu vet jag vad grooming är, jag vet ungefär vad ni jobbar med. Vi kommer gå mer in på detaljer sen. Men vad är det som gör det häftigt?
Nej, men så här, det är svårt att hitta rätt ord när det gäller brott mot barn. Så det blir ibland konstigt om man säger att det är spännande eller det är kul. Liksom. Men det som är häftigt är att man lyckas identifiera så många. Och det finns så många olika sätt att komma fram till att identifiera gärningsmännen. Då. Och det är det som gör att det blir någon typ av spänning och ett intressant jobb att... Så här, en utmaning i vissa fall att okej, hur ska vi få fram vem det här är? Om det inte går den vanliga vägen då. Som...
Ja, nu hänger jag med.
Men hur blir man civil utredare?
Det finns många vägar. Man kan, vissa pluggar och de pluggar väl kriminologi och lite olika delar. Och sen kan man söka sig in till polisen utifrån. Det finns ju tjänster där du inte behöver vara polis för att söka dig, för att liksom komma in inom myndigheten. Jag började ju som sagt ute på Arlanda i passkontrollen där först.
Men hur kom du dit?
Jag sökte bara.
Aha,
utifrån. Okay, precis. Jag hade inget inom myndigheten innan jag sökte. Fick min utbildning inom polismyndigheten. Och sen när man är väl inne så är det mycket enklare att söka.
Jag fattar. Ja.
Så det var så det började.
Men kul. Ja, ska vi vidare då?
Ja, vi kör.
Ja, alltså vi tänkte först och främst, vad är grooming? Vad går under grooming-begreppet liksom?
Vad betyder grooming? Vad man säger där, grooming. Första gången jag hörde det, vad är det? Är det någon sån här gosedjur eller något?
Jag vet faktiskt inte vad själva, om begreppet i sig betyder något särskilt. Jag vet inte, berätta mig om jag har fel. Men alltså, själva brottet som man typiskt sett tänker, det är väl det här kontakt med barn, kontakt för att träffa barn i sexuellt syfte. Man skapar en typ av relation till barnet, bygger upp förtroende för att sen träffa den då. Men vi utreder ju många, det finns ju visst en sån brottsrubricering då, men vi utreder ju många andra brott också som på något sätt faller in under, liksom under kategorin grooming skulle man kunna säga, för det är ändå sexualbrott på nätet. Men det kanske inte finns något syfte att någonsin träffa det här barnet. Ja. Utan det kan vara att man byter eller skickar sexuella bilder, och liksom sexuella ofredanden och annat.
Ah, okay, okay.
Vad heter den här brottsrubriceringen du pratade om?
Ja, det var ju som jag sa, du har haft problem med kontakt för att träffa barn i sexuellt syfte.
Det är brottsrubricering.
Det är en brottsrubricering, ja.
Okay.
Men det vanligaste som vi har, skulle jag säga i alla fall, det är ju sexuellt utnyttjande av barn för sexuell posering, som det heter. Och det är alltså med andra ord att man förmår det här barnet på något sätt till att skicka sexuella bilder till då gärningsmannen. Det är väl, skulle jag vilja påstå, den absolut vanligaste brottet som vi har.
Vill du lägga till något?
Nej, men det är lite jag syns på det med grooming, att just det är lite, ja, nu är det lite det äldre begreppet, det kommer från engelskan då. Det som du säger där, i början var det väl så att man ska lura barn och låtsas vara någon och skapa en relation. Men nu för tiden så, det där relationsskapandet har försvunnit lite, utan det är mer rakt på sak nu. Lite så är min uppfattning i alla fall, att det är mycket mindre att gärningsmannen skapar sig tid åt ett barn eller lägger ner tid på ett barn bara, utan de skickar ut till jättemånga och försöker få kontakt, framförallt på nätet när det är så enkelt att komma åt många barn samtidigt. Så den själva groomingen utvecklas ju där också. Så det är väl lite...
Jag läste faktiskt lite om att det börjat bli vanligare, att det har gått från det här relationsskapandet mer till hot och sådär. Stämmer det?
Det stämmer. Jag som håller förhör med barn och så, de säger det också, det märker vi i våra utredningar också, att de kan hota om vad som helst. Liksom, har du ett husdjur hemma och de får reda på det i början, då kan de säga, men om inte du skickar bild, då går jag hem och kommer hem och dödar din hund. Och är du 10, 11, 12 år, du har ingen aning om det stämmer eller inte, eller hur, du tar ju det på allvar. Så det kan vara att de hotar med vad som helst, eller bara, jag kommer hem och dödar dig. Det räcker ju för att ett barn ska bli jätterädd. Och man kanske inte vågar berätta för föräldrarna heller och så. Och då är man fast i det. Har man skickat en bild, då är det ju kört sen. Då fortsätter de hota om den bilden, att okej, men då sprider jag den till din skola, till exempel.
Alltså jag blir så berörd när jag hör det här. Jag minns att när jag var med Patrik också där sist, att jag blir så berörd, jag blir typ så här irriterad när jag hör det. Så här, ibland tappar jag hoppet om mänskligheten. Så här, men är ni ett bevis på att det faktiskt finns hopp?
Liksom. Ja, men lite så kanske.
De känner ingen tyngd på era axlar. Men.
Ja. Jag tänker lite så här, känner ni, när ni går till jobbet, känner ni att det ni gör är meningsfullt?
Så här, det är självklart det är meningsfullt, men jag tror inte att jag vaknar varje dag och liksom tänker det för mig själv. Men jag tror att man får den som en liten reality check. Liksom. När man pratar med andra som är det, så utifrån som inte vet eller som inte är, kanske jobbar med det i alla fall, som är så här, då blir man påmind om att ja, men, så är det ju verkligen. Mm. Det är kul när man får höra från andra. Men man märker det själv i jobbet ibland också. Man märker på när man, ja, men, när man hjälper ett barn på ett sätt eller får den att må bättre. Den har fått berätta sin historia och sin, liksom, fått ut sina känslor och sina tankar. Och då känner man att fan, det här är, det är viktigt.
Du berättade att du var barnförhörsledare. Mm. Det är inte kanske så här helt kopplat till grooming då kanske. Men vi skulle gärna vilja veta hur ett förhör med ett barn går till.
Mm. Det är, först kommer jag, om jag börjar direkt från så här, det kommer in i anmälan. Sen försöker vi hålla förhöret så snart som möjligt. Våra förhör hålls ju oftast på barnahus som det heter. Det finns lite olika och de är anpassade för att hålla förhör med barn. Lite mer gästvänliga rum, väntrum och lite leksaker och lite så här. Även om våra barn är mellan 10 och 14 då, så är det ändå skönt för dem att komma till. Så här. Det är inte en polisstation. Jag är aldrig uniformerad så. Jag är civilklädd hela tiden, det är vi alla på kontoret så. Sen de barn som kommer, de har ju ett målsägande biträde som det heter. Det är deras juridiska person. Som en misstänkt har en försvarare, de har ett målsägande biträde som hjälper dem under processen. Och så får föräldrarna med och så är det, våra föräldrar spelas in alltid. Och det är ju också skönt för barnet att veta det, för att då pratar man om det där. Det spelas in med både ljud och bild och då behöver de inte vara med om det blir en rättegång sen. Vilket det kan vara jätteskönt. Slipper man kanske både se den misstänkte och behöva berätta om det här en gång till.
Alltså, hur gammal är den yngsta du har haft där?
Den yngsta jag har haft var väl, tror det var 8-9 år. Och det, ja, så det, men det är oftast, de är lite äldre än så oftast. För att de ska ändå kunna använda telefoner och kunna skriva och hela den biten.
Men det händer inte också för ibland, vi kommer att komma in på det senare också, när det är sexualbrott mot barn, att det är någon närstående, och då har det inte ens varit någon teknologi inblandad. Hamnar de personerna som har blivit utsatt hos dig också?
Nej, vi jobbar bara med sexualbrott på nätet.
Okej, jag fattar.
Eller internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Så de brotten, om det är någon närstående, så hamnar de på brott i nära relation. Så det är en separat grupp.
Och det är en annan nät, okej.
Sen vill jag bara, det kan ju hända att en av våra misstänkta, om vi lyckas identifiera en misstänkt som är misstänkt för sådana här brott då, och vi sen därefter börjar undersöka den här personens telefon och så vidare, så skulle det ju vara möjligt att det framkommer att den här personen har kanske begått övergrepp på sina egna barn.
Okay.
Så då, på så sätt kan det ju ändå liksom hamna hos oss på något sätt. Men som Aldrin sa, så i övrigt så är det ju inte... Vi har ju bara med internetrelaterade just från.
Men när han håller barnförhören, sätter du på uniformen för att gripa den misstänkta då, eller?
Nej, om jag kan ju vara delaktig i barnförhören. Jag är inte barnförhörsledare. Men säg att jag och Aldin ska hålla ett barnförhör, då är det han som samtalar med barnet. Jag sitter egentligen i ett rum intill och liksom sköter tekniken och skriver ner förhöret och så vidare. Och kommer finnas där som stöd då för Aldin också, för ifall vi har missat någon fråga som är viktig och så vidare. Så att det är egentligen biträde under de förhören i sådana fall om jag är delaktig i dem.
Men vi leker med tanken att ni ska ha ett förhör med mig, jag är 9 år. Ni tar in mig till barnhuset. Så här, hur är processen för mig?
Processen, vi kommer in, vi går in i ett väntrum. Du har en av dina föräldrar med, eller båda, det är lite olika, och ditt målsägande biträde. Vi går in i ett väntrum och där ger jag information först, liksom, vill jag känna varandra. Det är lite kontaktskapande, vilket är viktigt så att det inte bara blir, nu går vi in i rummet, sitter och pratar med någon okänd. Utan vi sitter där, frågar lite, jag försöker alltid lätta upp stämningen lite i den mån det går, liksom, och skämta lite och så. prata lite, har några frågor, förklara en gång där hur det kommer gå till ungefär. Sen går vi runt och visar allting. Här är rummet, här kommer vi sitta. Här är rummet bredvid, där sitter Simon till exempel. Och här kommer de se oss. De har en skärm så de ser oss på skärmen. Och lite så. Vi tar något att dricka, det finns alltid något saft eller så där. Och så, det är egentligen så ganska simpelt förklarat. Och sen så är det bara upp till barnet när man vill sätta igång.
Hur är föräldrarna i de här sammanhangen? För jag kan tänka att det är väldigt mycket stress hos dem.
Det är det, framförallt i början då, när vi får in en anmälan och sen ringer, då kan de vara väldigt stressade och så. Det förstår man ju, det är liksom, jag kan inte tänka mig det just nu, men det är en jättejobbig situation för föräldrarna i det läget. Men när de är där så har vi har alltid föräldrarna på vår sida.
Okay.
Det är ju fördelen med den här biten, till skillnad från det du nämnde innan, men om det är någon närstående, då har man ju föräldrarna emot sig där, men de är alltid samarbetsvilliga och gör, liksom, gör så gott de kan i situationen.
Okej. Mm. Ja, de blir väl omhändertagen i alla fall.
Oh, ja. Mm.
Måste föräldrarna följa med in? Jag tänker om barnet inte vill det.
Förlåt, de följer inte med in i förhörsrummet.
Okay.
De är med i väntrummet bara, så där pratar vi. Och där förklarar vi också precis just den biten, att det vi säger i förhörsrummet, det kommer inte jag eller någon annan berätta för dina föräldrar. Just för den där skuld- och skamdelen där, att det kan vara skönt att prata med någon som inte är ens föräldrar.
Exakt, det är det jag tänker också.
Nej, det... de får inte ta del av filmen eller av det som sägs där inne.
Mm. Men jag vänder mig till dig då, för att du jobbar ju lite med tvångsmedel och sådana typer av insatser, eller hur?
Ja,
ja. Och det här är ju brott som sker på nätet framförallt, förmodligen i början. Hur arbetar ni mot grooming?
Alltså, du tänker utifrån att vi har fått in en anmälan då?
Nej, jag tänker en vanlig dag på jobbet utan anmälan. Men vad gör ni för att motverka det här brottet? För att det ska, inte ska ske liksom?
Lite brottsförebyggande då.
Mm.
Ja, vi kan ju inte egentligen göra jättemycket. Men det som vi gör i sådana fall, det är ju exempelvis då att kunna liksom informera barn, skolor och föräldrar. Dels genom att, och även internt faktiskt då, till kollegor som jobbar ute liksom på liksom lokalpolisområden då. Även uniformerad personal på så sätt. Att bara egentligen sprida information är det viktigaste. Och det gör vi ju bland annat, som sagt, föreläsningar, medverka på exempelvis sådana här poddar. Vi har även haft kollegor som har medverkat på tv eller radio. Så det är väl egentligen främst det, eller tänker du någonting, Aldin?
Nej, men det är väl det du tar upp. Det är svårt att göra något liksom i vardagen så, förutom det du säger, informera och förmedla kunskapen som vi har inom de här brotten ut till folk som kanske inte har jobbat med det här och
Så ni är inte aktivt ute till exempel så här på porrsidor eller någonting sånt, tänker jag?
Nej, det är vi ju inte. Det finns ju, man skulle önska att det gick liksom lite nätvandra på så sätt och se vad som händer. Men många gånger så tas ju den här kontakten direkt mellan brottsoffer och gärningsman. Och det går ju inte på något sätt att se... Det är ju en sak om det skulle vara i öppna forum och så vidare. Då går det ju att se att någon är ute efter någon eller försöker liksom få napp på något sätt.
Mm.
Men många gånger så är det ju på Snapchat exempelvis. Att det är bara någon som lägger till någon person som de inte har någon aning om vem det är.
Mm.
Och där blir det ju jättesvårt för oss att på något sätt kunna komma in liksom och ta del av vad som håller på att hända.
Det var ju min nästa fråga. Är det Snapchat som är vanligast?
vi pratade lite om det tidigare, att många gånger så är det Snapchat, men de här gärningsmännen kommer ju alltid finnas där barnen finns, och det har vi märkt att det är många gånger vissa spel också, så att de kanske skapar en initial kontakt genom något spel eller vilket forum som helst egentligen, men att de sen förflyttar sig till att fortsätta ha kontakt på Snapchat istället. Det brukar se ut så. Men Discord är också en ganska vanligt forum liksom, där sånt här händer.
Fy fan, min lilla syster har det.
Patrik nämnde att det var någon sån här hästspel. Som han gjort för typ 9-åringar.
Star Saber.
Ja, just det, så var det.
Åh gud, ni har sån koll.
Roblox är också en sån som det
Roblox
händer mycket.
Roblox har hon också. Åh nej gud.
Men alltså jag måste, så här, både, som det finns så himla mycket algoritmer, vad heter algoritmer?
Algoritmer.
Jag är inte här för att jag kan uttala ord bra. Jag hoppas att det är andra kvaliteter. Men borde inte på något sätt Snapchat och TikTok, alla de här, ha någon som skickas det fel sorts bild eller skrivs det fel sorts ord, att det blir någon varningsklocka och där direkt så skickas det vidare till det. Det borde finnas någonting. Man borde kunna sätta press på dem. Det borde vara en sån enkel grej.
Det finns ju... Jag vet inte hur det är med alla de här apparna, men det är ju kanske svårt just med det här med ord, i och med att det är ju tillåtet att chatta sexuellt med folk. Och det är det här med, då ska du göra en bedömning på liksom med ålder. Det krävs, känns som att det krävs ganska mycket för att den biten ska kunna nås. Däremot så går det ju alltid att anmäla folk med genom de här apparna. Och sen så, som min förståelse är, så ska det finnas sånt som automatiskt reagerar på pornografiskt material, som i sin tur då ska granskas, om jag förstått det rätt, av någon då, och där kan man se om det exempelvis skulle vara barnpornografi. Och på så sätt så kommer det liksom, sån material kan vi få del av, att det finns en internationell organisation som i sådana fall hjälper oss med sånt, att vi kan få ta del av att det här använda namnet eller det här kontot på Snapchat har på något sätt varit i kontakt med barnpornografiskt material. Och så kan vi få liksom en liten indikation. Men
är det Snapchat då, som är, nu tar vi dem som ett exempel, men är det de som skickar det till er då?
Ja, de kommer skicka det till den här organisationen, ja. NECMEC kallas organisationen. De skickar ju det till dem, och de har i sin tur liksom, de hjälper rättsväsenden egentligen över hela land eller hela världen.
Okay.
Så det är de som blir kontaktar oss i sin tur då.
Men hur går ett spaningsarbete? Vi ser att ni får en bild av dem. Så här, nu fick ni en plopp i din mail eller vad det nu blir. Hur går det vidare därifrån sen? Eller ni?
Ja.
Ja, men utan att kanske avslöja för mycket hur vi jobbar.
Fan.
Ja, när vi stänger av sen kanske. Nej, men jo, men det vi utreder liksom på nätet på alla olika sätt som det går. Får vi ett kontonamn, då gör vi det vi kan för att få fram uppgifter kring det kontonamnet helt enkelt. Och även då så kan man kan ta kontakt med Snapchat, och internet, det är ganska anonymt, men det är som med allt annat, framförallt med all teknologi, du lämnar spår efter dig på ett eller annat sätt.
Ja.
Även om du inte tror att du gör det för att du har skrivit liksom något konstigt användarnamn och så lämnar du spår efter dig på olika sätt. Och det är liksom ganska tråkigt svar kanske, men, det är lite så det funkar.
Jag blir glad att man lämnar spår efter.
Ja, exakt.
Det är jag verkligen.
Det som är tacksamt i det också är att vi har ju alltid väldigt god teknisk bevisning i form av att just det, lämnat spår som oftast går att knyta till en viss person då. Vilket gör att det oftast leder till åtal, vilket också gör det väldigt tacksamt att jobba med det vi jobbar med. Med att det är ju tråkigt att sitta och jobba med någonting där man kanske känner för ett brottsoffer, och de har varit med om någonting hemskt. Man lägger ner mycket arbete på att försöka få någon åtalad, och sen så faller det på att det inte finns tillräckligt mycket bevisning, men vi har oftast väldigt god bevisning i våra ärenden som gör ju det väldigt kul att jobba också då.
Så man ska ju uppmuntra ändå till att anmäla direkt liksom.
Absolut.
För att det är ändå en ganska bra procent som döms, eller?
Ja, absolut. Mm. Och även om det skulle vara så att det inte, att förundersökningen i det fallet läggs ner, alltså att det inte väcks någon åtal, inte finns någon misstänkt, så kan det vara att den här personen blir anmäld igen, och att tillsammans med den tidigare anmälan så går det att sätta ihop pusselbitarna och komma fram till att tack vare den tidigare anmälan så kan vi få fast den här personen.
Såklart, förlåt, man ska alltid anmäla. Jag menar bara att det är, liksom, det är ju uppmuntrande ändå att det faktiskt finns bevisning och tillgå, liksom, även fast man inte själv tror det.
Ja. Och det är ju så lite som du är inne på, att vi säger ju också att man alltid ska anmäla, men det är tyvärr så vanligt i dagens samhälle. Det låter jättegammal när man säger så, men det är jättevanligt på Snapchat och de här, att alltså de här, framförallt tjejer men killar också, de får liksom de här dickpicsen skickade sig varje dag. Och för dem har det blivit någon typ av vardag tyvärr. För många av dem. Att det blir så, ja, jag blockar bara istället. Jag orkar inte, jag blockar och det, jag gör så. Mm. Men vi uppmuntrar alltid att man ska anmäla. Mm. Just som Simon säger, det kan leda till att man stoppar också framtida brott.
Exakt.
Och lite så.
Okej, men...
Jag måste bara fortsätta på det här spåret. Ursäkta Vanessa. Men här har ni fått, utan ni behöver gå in på detalj såklart, men här har ni fått en misstänkt, ni har sett en bild, ni har lyckats lokalisera den. Knackar ni på dörren hos den då? Eller? Först jag antar att ni, är så här, ni verkligen kollar och checkar.
Ja, vi kommer ju såklart först vara säkra på vår identifiering av misstänkt. Jag jobbar ju också i vår grupp som planerar insatser. Och vi har ju en gång i veckan åtminstone generellt där vi genomför en typ av insats. Och det innebär då att vi kommer få hämta in en person som är misstänkt. Och allt vad det innebär. Och då blir det ju det här. Efter planerandet av insatser med att vi ska få ut resurser till att göra det här, så blir det egentligen som du säger. Vi knackar på dörren och hämtar personen. Och sen så letar vi efter sådana saker i hemmet eller på personen som vi tycker är relevanta för oss att ta i beslag för bevisning.
Hur är det bemötat? Är det vissa som erkänner direkt eller är det bara rånekande på grund av att...
Det brukar vara ganska tyst i min uppfattning. Sen beror det lite på, det är ju inte ovanligt att det är familjer. Alltså att det är en person i en familj. Det kanske är en pappa. Och så har de sina typ, två barn och sin fru.
Oh, gud.
Och då är ju oftast de som reagerar starkare då. Det är de som blir i chock och liksom börjar gråta. Och, så här. Och det är ju fullt förståeligt. Det gör ju ont i oss också när man ser att deras liv och liksom familj, det splittras ju och det krossas ju. Liksom. Så, men själva misstänkt i sig brukar inte... säga så mycket. De brukar vara ganska stumma. Men det brukar inte vara mothugg mot oss heller, utan de följer ju med och de protesterar inte. Så.
Ja, för det är så extremt som det bör, det är som skambelagd grej. Mm. Är det, och det är så i folkmun runt om i det sociala, allt det sociala, så det får inte hända. Så här, det förstår jag att...
Och det får det inte hända.
Nej, men det händer, det är jättevanligt tyvärr. Mm. Hur vanligt är det? Hur många har ni? Vad säger man? Lagför ni varje år?
Oj.
Ja, det har vi ingen riktig statistik på än. För, det är liksom olika från hela tiden. Men om man säger typ, om vi lagför en, som vi hade tidigare, vi lagför en, men det är kanske 15 ärenden.
Ah, okay.
Istället. Det kan vara åt det hållet att våra ärenden tenderar att växa ju, både ju bättre vi blir på att utreda och ju mer resurser rent IT-mässigt vi får med tiden, så blir det ju så att en misstänkt kan ju leda, de har ju sällan kontakt med en person bara, och det kan leda till att ett ärende blir jättestort, vilket gör att en, om vi åtalar en eller dömer en person, så kan det ändå vara 15-20 personer, 20 tjejer eller pojkar som får liksom
som hamnar där,
som
också
rättvisan, liksom.
Hur tar de det? När ni, tar ni kontakt med de tjejerna eller pojkarna? Såhär, så det handlar inte om dem från början. Såhär, och hur reagerar de? Är någon säger, nej, men jag har inte blivit utsatt för det här. Sen berättar ni, men det här, den här människan har gjort det här och det här är inte okej.
Okay. Det gör vi. Vi, som sagt, efter en insats då får vi beslag där, går igenom de beslagen. Har de chattar och så, då gäller det att kunna identifiera på olika sätt. Och då går vi igenom, och vad är det här för brott och vem är det här? Och då gör vi samma sak där, att vi söker upp... barn är ju inte så här superkreativa med sina namn, så de heter ju kanske, ja, men om jag heter Aldin 91, då vet jag, okej, men Aldin född 91. Då är det ganska lätt att söka. Och sen jämför man bilder där, vi har ju tillgång till passfoton och så. Så då kan man jämföra där och identifiera på så sätt bland annat. Och beroende på vad som skrivs i chattarna och vad som sägs, så kan vi få fram att vi tror att det är den här personen. Och eftersom de är under 15, eftersom de är barn, så ringer vi alltid deras föräldrar först. Vi tar aldrig kontakt med dem själva.
Hur reagerar föräldrarna då?
Man får oftast ringa två gånger. Första gången så berättar man. Och sen andra gången så förstår de på riktigt. Liksom. De blir lite, liksom, de zonar ut efter att du berättar vad du jobbar med, vad det handlar om. Och sen blir det så här, vänta, kan du ta det från början liksom, så att man får förklara.
Har ni fått någon utbildning på hur ni ska bemöta anhöriga och alla runt där, eftersom det är så, blir sånt kraftigt ämne?
Alltså ingen så här specifik utbildning för det. Så. Men vi har ju utbildningar inom myndigheten generellt kring de här brotten, och som barnförsledare också. Och det är lite sunt förnuft, ja, också.
Det är väl det, liksom, i förhör får vi utbildning, liksom, förhörsmetodik, och det är väl där man får också använda sig av det. Och som Anna säger, sunt förnuft och vara lite medmänsklig. Det är ju det.
Mm. Ja, ni verkar vara rätt för det här, tycker jag verkligen.
Tack.
Ja. Inge förtroende.
Finns det en generell gärningsman?
Ja, alltså utifrån, vi kan ju egentligen bara gå utifrån våra anmälningar. Och absoluta majoriteten, skulle jag säga, nästan enbart så är det ju män. Det är ju, så ser det ut. Sen så är det ju svårt att säga. Många kanske har bild av en pedofil som att det skulle vara en ensam man i någon mörk källare eller sådär, som sitter framför en datorskärm. Men så ser det ju inte ut, utan visst, det kan finnas dem också. Men det är ju inte ovanligt att det är, som sagt, familje, alltså en pappa i en familj, eller det kan även vara en 20-åring som pluggar på universitet. Det kan egentligen vara vem som helst. Sen så är det ju någorlunda vanligt, alltså det är inte ovanligt på något sätt att de har någon typ av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. De är väl någorlunda överrepresenterade gentemot hur många man skulle säga att det finns i samhället. Och där skulle man ju, det här är egentligen bara rena spekulationer utifrån mitt håll, eller vi som har pratat ihop tidigare i våran grupp, men att sådana personer, beroende på vad du har för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, så kan du kanske vara lite mer isolerad, du hänger mycket på nätet, du kanske har svårt att skaffa ett kontaktnät med folk, ja, generellt, och det kanske är lätt på något sätt att vända sig till barn och sen känna också även någon typ av samhörighet till dem på något sätt då, och därför de riktar in sig mot barn.
Så man kan säga, men neuropsykiatrisk diagnos, det är det ni kan identifiera.
Jag skulle säga det, jag vet inte om du säger något annat.
Ja, lite mer, men det är som du säger också, det är allt från jätteutbildade personer till, ja, det är alla samhällsklasser egentligen. Så det är svårt att sätta så här i fack, men det är klart, vissa är lite mer överrepresenterade. Men vi har allt möjligt, det går inte att...
Jag tänker just på så här psykisk ohälsa. Är det just neuropsykiatriska diagnosen ni ser? Finns det någon personlighetsstörning, någonting sånt, eller är det just?
Nej, jag tycker det är svårt att uttala mig om det, för att de kan ju säga att men jag har det ena och det andra, eller jag känner så och så, men det är svårt att veta i det läget om det är också en ursäkt från dem eller om det är något de verkligen har i alla lägen. Så man blir lite skeptisk ibland när de kommer med dem.
Såklart.
Ja, precis. I de lägena. Så det är jättesvårt att säga.
Generellt brottsoffer då?
Det är väl där också lite NPF-diagnoser. Tjejer främst. Börjar komma fler och fler anmälningar från pojkar också. Men framförallt är det tjejer. Och det är lite samma där. De har någon diagnos. Det behöver inte vara jätteallvarlig eller jättestor, att de kan funka i skolan och i sociala sammanhang, men de kanske ändå inte har ett jättestort socialt nätverk, utan deras sociala nätverk är på nätet. De sitter mycket med telefonen, de sitter mycket med paddan, vad det nu är, på sina rum, och de får kontakt där med vänner och med folk utifrån.
Ursäkta, jag måste fråga, vad betyder NPF?
Det är neuropsykiatriska diagnoser.
Jag kan inte säga det lika snyggt som Simon.
Även tillägg där, bara att just i och med att har du sådana typ av diagnoser, så kan det också påverka din impulsförmåga och konsekvenstänk. Vilket gör ju att de här barnen som i sådana fall har det, de kanske gör saker utan att tänka efter. Vilket gör att kan ju vara en liksom, faktor till att de är...
Men definitivt. Mm. Det, man blir ju särskilt utsatt alltså, när det gäller vad som allt möjligt egentligen. När man inte har samma liksom, kognitiva förmåga.
Nej, och det är lite åt båda hållet. Samtidigt så är det också att de kanske inte får komplimanger jätteofta. Det kan vara tjejer och killar med lite sämre självkänsla och så får de en komplimang där. Och då tänker de, men jag måste ju behålla den här kontakten. Det är deras känsla liksom. Ja, men då kanske det är värt att skicka det här, eller då kanske det var så i stunden, som säger, just nära konsekvenstänket och hela den biten försvinner ju lite.
När det är pojkar, är det också män oftast?
Det är det. Det är ingen skillnad där egentligen. Så det är samma.
Så vi kan släppa heteronormen.
Ja. ett sidospår här. Jag måste fråga mig, om jag säger dumpen, vad tänker ni och säger då?
Vi är inte så jävla överförtjusta i dumpen.
Det är så.
Vad är dumpen?
Dumpen, det är en person, en gammal känd profil i Sverige som själv blev utsatt när han var ung, liten, av sin tränare. Det är ju ingen hemlighet att det är Patrik Sjöberg.
Nej.
De har startat upp en Facebook-sida, tror jag, där de äldre människor låtsas vara unga tjejer oftast. Och på Snapchat troligtvis, eller andra sidor. Och de får kontakt med någon äldre kille. Så här, och möter upp dem. Sen hänger de ut den här personen.
Ja, men det där har jag hört om, tror jag. Ja.
Så det har varit väldigt många tycker att det är jättebra. Jättebra. Och vissa tycker att det här funkar inte. Liksom. Mm.
Jag kan ju förstå att man tycker att det är bra. För att då blir ju personer som eventuellt då är pedofiler, eller som skulle agera på något sätt mot barn, uthängda, och så får folk kanske veta det, och den personen, ja, kanske att den här personen då lägger av med det för med all skam och liksom att man på något sätt blir uthängd. Problemet är för oss mycket att det kan förstöra ganska mycket i våra utredningar. För att en person som kommer bli uthängd på dumpen kommer ta bort allt den har i rädsla utav att polisen kommer komma. Och vi kanske har en pågående utredning mot en sån här person. Men i och med att de blir uthängda där, så är den utredningen ganska körd.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Och det är inte heller ett brott det de gör. I och med att lagstiftningen ser ut som så att i och med att de som då är aktiva på dumpen, de som ger sig ut för att vara barn för att försöka hitta pedofiler, de är ju inte barn. Och den personen de uppger sig för att vara finns inte. Och i så sätt så finns det ingen målsägande. Det finns inget brottsoffer.
Ja, just det.
Så i lagens mening så är det inte ett brott. Vilket gör det också så här att folk reagerar på, men varför gör inte polisen någonting åt det här? Men det finns ingenting vi heller kan göra. Nej. Och nu är vår utredning också förstörd. Så sätt kan du ställa till det.
För men det är jättebra att du tog upp det så att folk får veta. Jag tror inte att många vet liksom att det är därför som man liksom inte tycker om sådana sidor.
De får ju nästan, de får ju ett, lite som säger, de blir uthängda, så deras straff blir ju på något sätt. Det är det jag tror folk tycker kanske är bra också. Som stöttar dem att de får det här moraliska straffet och att de blir uthängda. De är på nätet och det sprids och alla får reda på det. Våra misstänkta, de kan ju, det är inte samma sak där. Vi sprider ju inte vidare liksom domar och sånt, och vi hänger inte ut någon ansiktsbild eller någonting sånt på dem, utan när de har blivit dömda så är det ju så det funkar här med rättsväsen. De ska ju kunna gå tillbaks till någorlunda vanligt liv då.
De sen kan ju dela tycker, deras domar sen va?
Det kan man väl, men det är väl någon typ av förtal också antar jag. Jag vet inte hur det funkar med exakt den biten. Jag ska inte säga för mycket, men du får, även om man är dömd för något, så får man inte hänga ut en person hur som helst. Det beror på hur mycket följare och hur mycket personer man har på sina.
Tycker ni straffskalan är rimlig för de här brotten? Vi ser, vad är snittstraffet för en som blir dömd?
Den har ju höjt, straffskalan har höjts nu sen, vad blir sommaren 2022? Ja,
1 augusti.
Ja, precis. Så det har höjts lite, men det är väl aldrig tillräckligt, tycker jag. Och det som jag tycker själv personligen är mest frustrerande är ju de här, när det blir, vi har ju även brott som upp till våldtäkt mot barn, även om det är på nätet, så har vi dem, och då känns det som att och nästan efter ett visst antal sådana brott och sådana dömda brott, så när det läggs på flera, säg att du har 3 sådana domar, du har 15 målsägande, men det är bara 3 eller 10 stycken som är våldtäkt mot barn, men efter 3-4 så blir straffet inte särskilt mycket högre. Så då kan man ju räkna på det, 3-4 stycken, ja, men du kanske får mellan 4-6 år. Och sen mellan 4 och upp till 10, då kanske du bara, då får du 5 år. Så att det blir inte proportionerligt jämfört med hur många du utsätter. Men sen är vi inte i USA heller, där är det på ett annat sätt.
Jag tänker lite på det här du sa med våldtäkt. Det är ju, blir de dömda för, jag tänker just bara det här med lagstiftning, det är så himla jobbigt. Men jag förstår ju vad du menar med våldtäkt, att kanske de gör det på sig själva. Exakt. Och så där blir tvingande. Men jag tänker, blir de dömda då för våldtäkt?
De blir dömda, brottet är ju våldtäkt mot barn.
Okej, ja.
Så det blir de dömda för i så fall.
Det görs ju ingen skillnad på det brottsrubriceringen, om det sker på internet eller om det sker fysiskt mellan två personer. Utan det är våldtäkt mot barn oavsett.
Perfekt.
Barnet är det samma grej, det är någon som kontrollerar hennes kropp.
Och vissa studier, eller man ska säga, de är också vissa, det är ju ingen skillnad nästan. Alltså det är inget på att bli utsatt fysiskt och att du gör det via nätet, för att på ett sätt så blir en annan typ av vad ska man säga, eller psykisk ohälsa i form av att eller det blir jobbigt mentalt, för att du utsätter ju dig själv, du begår ju övergrepp ännu på dig själv. Om någon annan gör det, vi ska inte gradera, men om någon annan gör det, så blir det liksom att det är inte jag i alla fall. Det kan jag tänka är en sak också, att det har man kanske inte förstått eller tänkt på, att du begår ju faktiskt ett övergrepp på din egna kropp.
Även där så en sak som kan vara mer påfrestande när det faktiskt sker på internet, det är ju att barn har ju i princip alltid sin telefon på sig, vilket betyder att det här övergreppet är ju egentligen bara ett knapptryck bort. Det räcker med att personen skriver och hotar med någonting, behöver inte ens alltid vara hot, för att det ska komma den här påtryckningen om att du ska göra någonting och du får det här obehaget. Vid en fysisk våldtäkt, så om man jämför på så sätt, så kan du ju oftast få känna dig någorlunda trygg när du inte, när du är i ditt egna liksom rum på något sätt, eller så där, att du har inte förövaren hos dig. Men med telefonen i fickan så har du ju alltid förövaren hos dig.
Det är ju hemskt alltså, så här, för om jag går tillbaka till det här med dumpen och för folkmun, typ om jag jobbar inom bygg liksom, om jag sitter på en byggarbetsplats och nämner pedofili eller någonting, de säger direkt skär av könsorganet då. Det är ju det man förväntas att någon ska säga, det är därför man säger det oftast liksom, finns det på något sätt att man kan sprida information, att jag vet inte, att jag vet inte fan vad jag ville komma med det här, men det är en skum grej, det är en skum förövare, hela det här brottet är hemskt, man vågar inte riktigt ta på det. Man ska hata dem och man ska vilja skära av penisen på dem liksom, allting så här. Men svenska rättsväsendet bygger på vård. Är det ju. numret vi skriver vård. Det är jätteskumt. Så här. Därför förstår jag också att dumpen är så hyllad samtidigt som den är... För det var ju någon som tog livet av sig.
Och det är väl en av alltså, den största nackdelen när man säger... Och att det hängs man ut så där, ditt liv är ju förstört. Även oavsett vad man tycker om de potentiella brott som har begåtts eller inte har begåtts. Du blir uthängd. Du kan ju inte leva. Liksom, du måste flytta och du måste gå under jord ett tag. Liksom. Och det är inte många som klarar det.
Jag tror inte det. Många tänker inte heller på att de som faktiskt blir uthängda kanske också många gånger har en familj. Och den familjen kommer ju också känna en skuld och skam. Och särskilt i ett sånt fall om då den här föräldern tar livet av sig. Så då blir det ju liksom barn och en partner som... Det blir ju jättetraumatiserande för dem.
Mm.
Och man tänker kanske inte alltid på den biten. Att de är ju faktiskt helt oskyldiga till det här.
Jag är väldigt glad att jag tog upp den här. För att jag har nog varit på den här... Säger man pro-dumpen, att alltså, jag tycker det är bra liksom. Ända sedan jag blev pappa själv nyligen så, och man läser så mycket hela tiden. Men jag tror jag har nog ändrat mig lite nu så
att... Men jag tror att det hör ihop lite med, du var inne på straffskalan och hela den biten. Juridiken hamnar alltid lite efter, för det tar ju tid att komma ikapp och tekniken har utvecklats så pass snabbt. Så att jag tror att skulle det bli hårdare, tuffare på något sätt straff på ett eller annat sätt som gör, då skulle folk nog vara mer nöjda, om man kan säga så.
Mm.
Att det är fler som lagförs, de lagförs hårdare. Och hela den biten så hade inte den här kanske dumpen delen behövts ens. Det är alltid en motreaktion mot...
Men tycker ni att ni får de resurserna ni behöver? Och att ni har, alltså, vi antar att det är regeringen som sitter nu som med hjälp av riksdagen och som håller på... pumpa, och nu ska vi satsa på det här, nu ska vi satsa på det. Så här, känner ni att ni har det stödet ni behöver?
Alltså polismyndigheten har ju inte nog med resurser som det är. Och särskilt i med liksom, hur det ser ut, särskilt i Stockholm men egentligen hela landet med skjutningar och sprängattentat, så förstår man att det här kanske inte heller är det som det läggs allra mest resurser på. Även fast det läggs mycket resurser på det har blivit mer och mer prioriterat, men som sagt, hela myndigheten behöver ju mer resurser, det behövs mer poliser, det behövs mer civila. Så jag skulle inte säga att vi har tillräckligt. Men det är ett mål hela tiden, man vill ju få in fler och fler in i myndigheten.
Vad skulle du säga att just grooming-gruppen behöver?
Jag tror egentligen att det är mest egentligen personal. Alltså det är väl det vi skriker mest efter, tror jag. Vi behöver fler som utreder.
Mm. Liksom. Så det är mycket liksom som kommer in hela tiden?
Ja, det är det. Det är ju därför som det som gör att våra saker kan dra ut på tiden, det är just brist på personal. Det är främst det.
Mm.
Hur är det med tekniken då? Alltså jag antar att ni sitter och ska hålla på, jag vet inte, knäcka systemet eller något sånt där.
Vi har ju en IT-grupp som en forensikgrupp som hjälper oss jättemycket, och de har vi ett jättebra samarbete med. Och det är det som gör att vi kan nå framgång väldigt bra på i de ärendena som vi har, de utredningar som vi har. Så vi sköter ju inte något av det där med telefon, utan vi skickar dem till dem, de sköter det, vi kommer med förfrågningar, det här vi vill ha svar på, det här vi liksom, och de är jättegrymma. Så där har vi ett jättebra samarbete. Så det är väl de som behöver resurser också. Det är just det, det kommer alltid nya program, nya telefoner, nya uppdateringar, och det tar ju tid innan man kan kanske låsa upp dem eller knäcka de där koderna också. Och det är svårt att vara förebyggande där när man inte vet vad det är för program som kommer och vad det är för typ av koder som behövs och liknande. Så det är väl så.
Ja, för mig är det där 1 och 0.
Ja, det är samma här.
Ja. Nu tänkte jag så här, en jätteskum grej, men på TikTok, det är en så här trend nu att poliser säger så här typ, jag som jobbar på barn på groominggruppen skulle inte låta mitt barn la 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 la, så är de typ 4 olika. Men det är ingen svensk polis då, men jag tänkte, det är mest poliser från USA, men jag tänkte fråga er. Jag vet inte om ni har barn eller inte har barn.
Jag har 2 pojkar.
Ja.
Jag har inga barn.
Nej, men du kan ändå svara vad du tycker. Men jag tänker 2 var. Vad skulle ni inte låta era barn göra För att liksom, utifrån det ni vet, utifrån ert yrke liksom.
Jag tror att framförallt så gäller det, det är inte så mycket vad jag inte skulle låta dem göra, utan mer vad jag skulle göra som förälder. Men om man ska, okej, vi kan börja där. Jag skulle inte låta dem såklart prata med främlingar, men det säger ju alla. Men det händer ju ändå. Så därför är mer vad jag skulle göra. Det är nummer 1, att prata med dem, framförallt om allt det här. Och nummer 2, vara delaktig i vilka appar de använder, vilka de har kontakt med. De här funktionerna finns på många appar, eller på en del appar. Föräldrakoll och hela den biten. Att du kan se vilka de chattar med, vilka de har som kontakt och hela den biten. Men det är ett litet glapp i IT-kunskapen mellan barn och föräldrar, även om det kanske börjar minska nu. Så min generation, jag är ju född 91, så min generation har ändå koll på IT på ett annat sätt kanske. Så det är väl framförallt det, att bli mer delaktig, och men utan att vara för på. De behöver ju sin liksom sitt space också, men att man pratar om det. Jag skulle inte låta dem sitta med telefonerna kanske själva på sitt rum hela nätterna, om det är på så sätt, utan ska de sova, då tar man ut telefonen i rummet exempelvis, för att det är då du inte har kontroll, det är då du inte har koll på vad de gör.
Bra tips. Vi kommer gå igenom det sen, vad ni tycker att man ska göra, men vad skulle du?
Jag säger väl också liksom, lite som allmänt, det handlar egentligen mer om vad jag kanske sådana fall skulle välja att göra. För det är svårt att begränsa, för mycket av deras liv är ju på nätet nu för tiden. Men liksom generellt, som vad jag har tänkt i alla fall, på något sätt för att få kontroll. Det är väl många telefoner också nu för tiden stödjer ju på något sätt någon typ av funktion. Att, att barnen inte kan ladda ner vilka appar som helst, utan att föräldrarna måste tillåta att de laddas ner. Vilket gör att man åtminstone får kontroll på, eller koll på vilka appar barnet hänger på. Och sen i övrigt så är det svårt liksom, men det är ju mer att man får ha en dialog med barnet och försöka liksom, att det är ändå öppet på något sätt och vara nyfiken på vilka är det du pratar med, och bara egentligen sprida kunskap om vad för människor som finns liksom på nätet, och att de kanske inte alltid har den avsikt som de säger. Och så, självklart är en sak man inte skulle vilja låta barnen göra, det är att träffa någon som de inte vet vem det är via nätet. Men det är också jättesvårt att ha kontroll på det, för att det, barnen ska ju till skolan och så vidare. Och det går inte att spåra dem liksom, hela tiden och se vad de gör. Så att,
shit, vad svårt. Jag sitter här måndags nu.
Men jag minns bara 2 grejer som de har lagt upp. Och det är, jag skulle inte låta mitt barn sova borta, och jag skulle inte låta mitt barn ha Snapchat. Men det är ju som ni säger, man kan ändå inte förbjuda någonting till barn. Så att det är ju det är bättre ingång.
Jag skulle ju välja, vill jag säga, att det är så här med Snapchat. Men jag misstänker att om jag hade haft en son eller en dotter i 11-12 års åldern och jag förbjöd den från att ha Snapchat, det blir lite som att ge sitt barn permanent utegångsförbud nästan, för alla vänner är på Snapchat. Det är då de socialiserar med varandra. Det funkar nog inte i praktiken.
Nej. Och sen så är barn sluga också. De hade ju bara laddat ner det på något sätt utan att du såg typ en privat mapp eller någonting.
Exakt, byter bild på den allting. Det går att göra vad som helst nu med det.
Exakt.
Ja, för de gör ju inte vad man... Ja, det måste vara jättesvårt. Men jag tyckte ni så hade jättefina svar bägge två. Det handlar om att bygga ett förtroende med barnet så här, och en ärlig kommunikation. Och sprida information. Liksom. Ja, det tror jag verkligen med mig av.
Okej, men förutom det ni sa, vad kan man göra för att undvika att sitt barn ska bli groomat till exempel?
Nej, men det var lite som vi var inne på. Det finns mycket som förälder, framförallt nummer 1, som jag sa innan. Sätt in det i vilka appar ditt barn använder. Det är det viktigaste. Och var uppmärksam på hur ditt barn använder telefonen. Är det någon ändring? Ser det likadant ut? Märker ni någon skillnad i barnets beteende? Men framförallt sätt in i appar. Hur funkar en app? Till exempel Snapchat. Det är 13-årsgräns på den. Och om du... Där gör ju föräldrarna, de sätter ju en... Eller om barnen gör själva det vet inte exakt. Men de ljuger om sin ålder. Då försvinner ju också lite av den här, kanske den här spärren som finns på Snapchat. För att du har sagt att du är kanske 15 när du skapat kontot. Då försvinner den biten också. Det finns anledning varför där, 13 tycker jag är lågt ändå, men varför där är en 13-årsgräns?
Alltså, utöver det som Aldin sa, så jag skulle vilja säga, som hela tiden, jag sagt, att ha en bra dialog med barnet. Sen skulle jag vilja säga ändå att när barnet börjar skaffa såna här appar, som exempelvis då Snapchat, så har man liksom en, kanske en överenskommelse om att jag som förälder måste ha liksom tillstånd eller få gå in och titta om jag misstänker någonting av att vilka är det du har kontakt med. För det är just det att det kanske blir svårt om barnet i 4 års tid, eller 3 år, 3-4 års tid, har haft Snapchat och liksom haft det för sig själv, har sin egna privata sfär där. Och sen så börjar föräldrar misstänka något och vill titta, och det blir mothugg från barnets håll. Men har man en, tänker jag, en initial redan överenskommelse om att är det någonting som känns konstigt, så kommer jag vilja titta vilka det är du har kontakt med. Sen gäller det ju där att hitta någon typ av balans med det, att, så att man inte varje dag, kanske inte varje vecka, liksom går in och liksom kränker på barnets integritet. Så det är ju svårt det här. Det är hela tiden liksom, jag alltid genom det här som förälder, att försöka hitta någon typ av balans med att barnet ska få ha sin, liksom, sin integritet, men man måste fortfarande försöka ha någon typ av kontroll.
Är det vanligt att att en förälder kanske, jag antar att ni är med väldigt, ni kommer ganska nära, nästan bakom kulisserna när ni ser föräldrar med barnet, att de på något sätt skuldbelägger barnet? Fast de typ undrar, hur kunde du göra det där? Varför förstod ni inte att det var en skum människa? Hur kunde du ta emot? Varför skickade du första bilden?
Nej, inte när de är med oss i alla fall. Och det är väl lite... Min känsla är att föräldrarna oftast är ganska bra på att stötta barnen. Och vi säger alltid att när de kommer till oss, att men du är inte här för att du har gjort något fel. Och det är jätteviktigt att de tar med sig det. Och det är föräldrarna också väldigt bra. Det säger ju vi också när vi pratar med föräldrarna. Att vi pratar alltid med föräldrarna innan i telefon, och förhör dem lite om situationen och få reda på vad som hänt. Och där är vi också liksom att tänk på det här, kanske prata inte för mycket med barnet om händelsen, och om ni pratar, så tänk på att säga så här och inte skuldbelägga och så. Även om vi inte tror att föräldrarna gör det, så är det bra, vi påminner dem om det hela tiden. Sen för att återkoppla lite till det här med tips och sånt, nu har vi mest pratat om för att man inte ska bli groomad, men vi har andra gruppen också, de som faktiskt utsätter flickor framförallt, men även pojkar. De som utsätter liksom. Och det är vi också unga gärningsmän som är 14, 15, 16. Men för de är inte liksom per definition pedofiler, för det är deras ålder ändå. Men är du 16 och pratar med någon som är 14, det är samma sak. Det är fortfarande ett brott. Så där är det också viktigt att föräldrar lär barnen åt det andra hållet också. Jag tror inte att många ungdomar, de har växt upp i en sån IT-värld att det är normalt för dem, som vi pratade om innan med dickpics och nakenbilder. Det ingår i en relation att skicka nakenbilder nu för tiden i deras åldrar. Så är du 16 och pratar med någon som är 14, liksom, det är samma där. Där måste man som förälder prata åt andra hållet. Precis som Simon sa, prata vad man inte får göra, men åt det hållet också. Det kan vara lite liksom, svårare, men det är ännu viktigare, för det är hellre att man lär dem att inte utsätta andra än att lära dem hur man inte ska bli utsatt.
Ja, verkligen.
Verkligen.
Så bra att du tog upp det där.
Ja.
Jag känner ju verkligen, sen jag har blivit pappa nu, att jag har ett jättestort ansvar. Jag jobbar ju även här med ungdomar, och jag ser ju hur de beter sig.
Mm.
Så här, det är, ja, ibland känns det som att det är hopplöst, så här, men det är det inte. Så här, jag som förhoppningsvis ett föredöme har ett stort jobb att göra med de här.
Mm.
Och det har alla pappor idag. Eller alla, framförallt män, och visa hur man ska vara för unga män, liksom, unga pojkar.
Håller med.
Men sammanfattningsvis då, tipsen är, försök hålla koll på de apparna som barnen använder. Prata med barnet om vad som kan ske på nätet. Någonting annat som jag missat?
Nej, men att så det just med förtroendet, att som lite som Simon sa, att känner ni att något är konstigt, våga prata med, alltså att man har den kontakten med sitt barn, att så här, våga kom till mig som förälder och ta upp det, så får vi se vad det är.
Mm.
Så
Alltså nu vet jag inte hur, om vi har så jättemånga 12-åringar som lyssnar på den här podden. Mm. Liksom, men om det är någon som lyssnar på det här, så här, var går gränsen för vad som är okej och inte okej? Så här, de kanske inte vet det, med tanke på att de flesta pratar om nakenbilder och jag fick en dick pic, precis som du förstod inte att du blev bara trött på dem. Liksom. Men var ska de, liksom, ni sa anmäla direkt, så här, men är det direkt så fort magkänslan säger att någonting är konstigt, då ska de lita på den, eller?
Ja, det är alltid svårt att säga i förväg, liksom, men rent liksom, huvudregeln är ju, är du under 15 år och har fått en dick pic eller en sexuell bild skickad till dig, eller fått förfrågan om att, eller liksom blivit bedd om att skicka en sexuell bild, eller som Simon sa, att någon vill träffas för att liksom ha sex eller vad det nu kan vara, allt det är olagligt. Det spelar ingen roll om du är 13 och även om du gör det frivilligt och den andra personen är över 18 eller över 15 också, men över 18 vuxen och gör det, så är det olagligt. Det spelar ingen roll, det finns inte, det räcker inte att säga, ja men hon var 13 men det var gemensamt, hon ville, det var ömsesidigt. Det spelar ingen roll, för du är fortfarande ett barn och det är det handlar om.
Jag skulle också säga lite som du frågade, om man ska gå på magkänslan. Och jag tänker att om en 12-åring känner på magkänslan att det här inte känns bra, då tror jag verkligen att det är någonting att gå på, för att jag tänker att de kanske till och med känner det många gånger lite väl sent, för att man är kanske lite mer naiv och man tror på människor. Så när de väl får en dålig magkänsla, då kanske föräldrarna eller någon annan hade fått det redan betydligt tidigare. Så att jag tror att man ska gå på det.
Ja, jag förstår.
Är målet allt som oftast att träffa de här barnen? Eller är det att det ska fortsätta på nätet? Eller vad?
Det är jätteolika. Men som sagt, vårt absolut vanligaste brott, det är väl utnyttjande barn för sexuell posering. Och det är alltså att barnet har skickat något typ av bild eller film av sexuellt innehåll på uppmaning då från den här gärningsmannen. Och de kan ju utvecklas till någonting annat, att det ska bli en träff och sådär. Men min känsla är att många gånger så har det ju varit mer av att gärningsmannen bara egentligen vill samla på sig material och ha själv. Och inte har egentligen kanske någon tanke av att träffas. Det händer ju att de träffas. Vi har ju sådana fall, men så kanske vi kanske har tur också att vi lyckas fånga upp det innan de hinner träffas.
Exakt.
Ja. Så kan det ju vara också. Men du får säga om du inte håller med, men min uppfattning är att det är många gånger känns som att de är bara ute på nätet och försöker ha kontakt med så många barn som möjligt och få så mycket sexuellt material som möjligt.
Och det är inte för att till exempel så här lägga ut eller dela med sig med andra, alltså, för jag vet att det finns många sådana där som delar med sig med många andra pedofiler eller liknande.
Så är det ju, många gånger så har de ju, pedofiler har många gånger kontakt med andra pedofiler och byter bilder med varandra. Tyvärr finns det ju även många sådana här konton, som expose-konton som de kallas, där barn, det behöver inte vara barn, men det finns även för barn, där de läggs ut på en Snapchat-story eller sådär. Så att det är inte ovanligt att de sprids, men jag har ingen statistik, men min känsla säger att majoriteten av dem inte sprids i den utsträckningen i alla fall. Utan då kanske det är, om det är någon spridning, så kanske det är mellan några enstaka.
Det kanske är viktigt att lägga till att även om att dela bilder är ju olagligt också.
Mm.
Även om du har fått en bild av en kompis som du sprider den vidare, då begår du också ett brott.
Det är jättebra. Ja. Gäller det bara när det är barn, va?
Nej, men nakenbilder generellt skulle jag ju säga.
Okay,
Men hur är det om jag tar emot en bild och jag vet att det här är inte lagligt, men jag gör ingenting av det? Vi går en brottslandning då också.
Jag skulle säga att om du väljer att spara den
så
har du ju gjort det.
Det hade ju varit väldigt brottsligt om ett barn hade skickat en naken bild till dig. Det hade varit konstigt.
Ja, men jag satt och bara tänkte för att man, om är det så att man får en sån här bild och sen så man skickar inte vidare, men så kan man komma undan.
Nej, men om du har sparat en bild, om det är en naken bild på ett barn och du har fått den av en, vem du nu är, en kompis, och du sparar den på din telefon, då blir du innehav av barnpornografiskt material. Så om någon går igenom din telefon, då är
det, alltså det är ju skitsbra. Jag menar, varför ska man spara en sån grej? Alltså det är, det var en bra fråga. Mm. Jag tänkte om vi ska avrunda lite. Vad tycker du?
Ja, absolut. Jag sitter här både som programledare, om det kallas så, och som pappa till er. Så det är väldigt mycket jag bara suger åt mig. Och jag hoppas att jag minns sen när det är dags för min son. Så jag vill verkligen med handen på hjärtat tacka för den här informationen jag har fått. Och jag hoppas att ni som lyssnar fått med er lika mycket.
Jag tänkte att vi skulle avsluta med en sista fråga.
Kör, Vanessa.
Ja, jag tänkte varningssignaler hos barn eller tonåringar. Du berättade lite om så här, om de börjar använda telefonen på ett annat sätt till exempel.
Okay. Varningssignaler när man...
Hur kan man liksom... För jag tänker det är ändå sex som är privat.
Just det.
Så det är liksom sexuella grejer. Du är också ett barn, så det blir ännu liksom svårare att berätta.
Ja.
Och sen så vet du inte vem... Alltså förstår du, det är verkligen grej på grej.
Men det är lite som vi är inne på där med... ändring av vanor, märker man att de är lite mer hemlighetsfulla med telefon, ännu mer, barn är ju det generellt liksom, men man märker ännu mer, de är ännu mer inne på sitt rum, de drar sig lite ifrån, bara man märker liksom förändring utifrån hur de är egentligen. Äter ni alltid middag tillsammans och sen så blir det att nej, men jag äter senare, eller jag går upp på rummet hela, är uppe hela kvällen med telefon och du kommer in och de liksom gömmer telefonen eller inte vill, de får någon notis och blir direkt så här stressade. Skolgången, den blir många gånger sämre, både närvaro och själva närvaron i skolan, alltså när de är där också, deras betyg försämras, måendet i skolan. Du får gärna fylla på, Simon, men det var några av dem.
Ja, men det är väl typ, jag tänker också att det är beteendet hos barnet främst. Så när du ändå nämner varningssignaler, så tänker jag att liksom, i med det här som vi har pratat om hela tiden med att ha kommunikation mellan föräldrar och barn, så kan man ju även informera barnet om vad som är varningssignaler för dem, liksom på vad som skulle kunna vara en potentiell gärningsman.
Mm.
Och det är ju i sådana fall... värt att tänka de här vuxna människor eller människor som försöker grooma barn.
Det är ju skitbra.
De brukar vanligt många gånger hålla tillbaks ganska mycket på information om sig själva. Kanske inte berättar om sin ålder på en gång, eller så kanske de ena dagen så är de att de är 16 och sen så var de 13, eller att de ändrar sin ålder efter vad barnet sagt till sin ålder. De vill oftast inte skicka några bilder på sig själva. Skickar de någonting så skickar de det från... På Snapchat kan man ju skicka en direkt snap. Eller så kan man välja bilder som man har från kamerarullen.
Mm.
Kanske de skickar någonting från kamerarullen. Vilket betyder i sådana fall kan de ha hämtat en bild någon annanstans ifrån.
Mm.
Det är mycket sånt som jag tänker att man skulle kunna också informera barnen om att märker du sådana här beteenden på den personen som du chattar med, så... ska du nog kanske tänka till en extra gång att det kanske inte är något som stämmer.
Det är ju skitbra faktiskt. Det är jättebra.
Ja, verkligen.
Uh-huh.
Det var en bra sista fråga också.
Ja, men eller hur? Sista? Ja, alltså egentligen var det, men jag vill fråga till dig.
Vad skulle det vara?
Bara så här lagförslag eller handböcker, nya hjälpmedel. Alltså vad kan vi göra liksom? Vad borde vi göra?
Vi var inne lite på det innan med lag och straffskala och så. Det har ju ändrats nyligen och man vill ju alltid att det ska vara hårdare och tuffare och så. Men det är lite svårt där för oss. Men det är framförallt det liksom. Som jag sa innan, begår man många sådana brott, då vill man att straffet ska bli hårdare. Det ska inte vara någon typ av straffrabatt eller om man vill kalla det. Och framförallt när det är brott mot barn. Så det är väl det första. Sen har ju polisen en kampanj, eller vad man säger. Det håller på ganska länge, men det är något som heter Delbart. Och det finns ju om man går in på polisens hemsida, där det bara googla polisen Delbart, så kommer det jättemycket. Där finns det handböcker för skolor och vad de kan göra och hur de kan liksom prata om det här i sina klassrum och den biten. Och vi vill ju prata om det lite innan. Liksom, just skolors ansvar kring det här också, att det finns ju inte liksom utsagt att det här ska ingå i läroplanen på något sätt, internetvanor generellt, men med tanke på hur stor del av alla barn, alltså internet är, hur stor del av deras liv som internet är, så känns det som att det är något som borde finnas som en del av skolgången också, att man lär sig där det vi pratar om idag, vad är brottsligt, vad är okej, vad är inte okej, var går gränsen lite.
Verkligen. Jag är väldigt inne på också det här med så här, psykisk hälsa. Så det skulle man ju kunna få in där. Jag vet att det är folk som försöker liksom jobba med att få in psykisk hälsa i skolan. Skulle man kunna göra någonting? Det var väldigt smart faktiskt.
Ett också drömscenario för oss som hade varit just det här med nya hjälpmedel och grejer. Det kanske är långt bort, men drömscenario hade ju varit att man hade behövt verifiera sig med exempelvis BankID på sådana här appar. För då går det inte att vara anonym på samma sätt. Sen, ja, det finns en viss... Själva grejen med internet är ju delvis att man ska kunna vara någorlunda anonym.
Men varför?
Men det är just det att, att du kan ju vara anonym kanske till den punkten då att du faktiskt begår brott. Då ska det gå och spåra dig. Kan jag tycka. Men där ska det ju vara, det är ju svårt när apparna utvecklas i ett annat land och vi bor i Sverige, det är vi som har BankID, men någon gång kanske det skulle komma någonting, tänker jag, åtminstone kanske EU gemensamt eller något. Hade ju varit väldigt skönt för oss och egentligen tror jag för allmänheten också, för de som potentiella brottsoffer. Om det faktiskt fanns någonting sånt. Jag tror folk hade aktat sig mer för att faktiskt begå brott också.
Ja, 100%. Jag gjorde ju så här, på Facebook finns det ju typ, om man ska komma in så tar man bild på körkortet och grejer. Det är i alla fall någonting, tänker jag.
Någon typ av starkare verifiering.
Ja, exakt. Varit bra. Det är ju skitbra.
Det ska bli tuffare att skaffa BankID nu också. Idag. Men hur är det med återfallsförbrytare? Återfaller de ofta? Nu är det här ganska hyfsat färskt. Så någon som har fått 6 år nu kanske kommer ut.
Exakt, det är svårt. Men vi har ju redan, jag började som sagt 2020. Och redan då kan man säga de som, någon gärningsman då har liksom kommit tillbaka. Så vissa har kommit tillbaka. Sen är det svårt att säga, som du säger, liksom, man får vänta några år på att se det. Men de faller ibland in i brottslighet igen liksom. De tänker väl att okej, nu vet jag vad jag gjorde för fel förra gången. Eller så tänker de inte alls. Men ja, det vi har återfallsförbrytare här också.
Har ni någon extra på sådana? Att få en liten stjärna över hans... Inte stjärna ska det inte vara. Kanske något annat.
Nej.
En liten pistol.
Ja, nej, vi har inget sånt tyvärr. Vi kan inte... Ja,
det blir svårt.
Men i USA finns det väl så här sexualförbrytare... Ni har inget sånt? Någon så här... era system där det är alla sexualförbrytare.
Nej, så vi har ju våra system liksom, men det är inte på det sättet att vi har liksom en grupp där vi säger att här är de brottslingarna, här är de, utan det vi ser är ju brottsregistret och misstankeregistret liksom, och det flaggas ju upp om det är någonting som är aktuellt just nu, men det går inte att flagga upp för framtiden sen heller längre fram på det sättet.
Ja, du pratade lite om skolor. Så du tycker att de borde ha ett större ansvar?
Alltså, jag tycker generellt att samhället, det blir väl ihop där med att och då skolor borde få en större roll kanske, än ansvar om man säger så. Att det ska finnas, för barnen är ju där hela tiden. Och det är lättare för skolor nu ut än för oss nu till alla barn. Det finns ju många skolor och barn som helst. Så om det var en del av... någon typ av vad man ska säga, läroplan eller vad i samhällskunskap eller vad de nu har, att de får lära sig det från ganska tidig ålder och lite i taget att det pratas om det hela tiden. Bara den här kampanjen som jag pratade om, Delbart, har kommit barn senare och varit så, ja, men vi fick se det här i skolan och då tänkte jag på det här och då anmälde jag det. Så det ger effekt på så sätt.
Ja, definitivt. Det tror jag verkligen. Och sen så typ så här avstigmatiserar man lite också det här ämnet genom att ta upp det hela tiden. Det är det, om bara föräldrar tar upp det, som det här med glöm inte kondom. Det är så här, men om alla skulle säga glöm inte kondom, då hade det ju liksom inte varit någon grej.
Nej,
men ja.
Jag tror att vi alla här ute i samhället har ett ansvar. Precis som du var inne på, att istället för att hålla på vi ska lära förbrytarna såhär, att hur man ska vara, att man försöker få in en schysst moral i dem i ganska tidig ålder. För det börjar ju kanske med något litet, sen avslutas det med något stort. Det första de kanske inte frågade var att någon skulle våldta sig själv med en flaska. Det kanske var en nakenbild liksom. Så man får bort den grejen.
Det är ju så, skolorna har ju haft, eller ett tag nu, minst när jag också gick i högstadiet, så med sexualkunskapen så började man gå in mycket på vad som är okej och liksom det här med samtycke och så vidare. Men jag tror ju i det laget så var det inte så aktuellt kanske med Snapchat och hela den här biten. Men det, just det med att jag tror att det är lätt att göra skillnad för barn där med att vad som sker liksom fysiskt och vad som sker på internet. Så man inte tänker på att okej, vi har fått lära oss att vi inte gör så här. De skulle kanske aldrig göra något sånt i, liksom fysiskt. Men på internet blir det en annan grej. Och just det där och den anledningen fångar jag in även den biten i skolan på något sätt.
Väldigt intressant, jag håller med.
Ja, verkligen. Jag känner mig färdig, Vanessa.
Ja, nej men det är jag också. Tusen tack.
Ja, verkligen.
Tack så mycket.
Och lycka till, verkligen.
Ja.
Tack så mycket. Tack.
Och hälsa Patrik från mig.
Nej, det ska jag göra. Har satt sina spår, finns ingen skam att känna, men den känns ändå. Kände jag aldrig ensam med minnen du bär på. Det är inte din skuld att bära, jag hoppas du förstår. För skulden ligger hos den som begår, den som begår, hos den som begår.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.